Podplay.
Hej, det är dags för ett avsnitt av podden Snutsnack och jag som håller i trådarna heter som vanligt Hasse Brontén. Ja, det kan väl knappast ha undgått någon här trots att det har varit påsk, att det har också varit kravaller både i Linköping, Örebro, Rinkeby och Norrköping har det varit. Jag ville få tag på någon som hade varit där och få en liten ögonblicksbilder ur en polis arbetspass. Och det fick jag. Jag kom i kontakt med Dick som jag har fått störa under påsken och han berättade lite hur det kändes för honom. Han var i Linköping under de här kravallerna. En väldigt intressant inblick i en polismans arbetspass under en ganska unik och prekär arbetssituation får man väl ändå lov att säga. Till dig som är Patreon så kommer ett intressant avsnitt också med Dick där han berättar om en grej som kom ut i media som han själv visste att han hade gjort men 3 år tidigare. Vill du bli Patreon och ta del av det bonusmaterialet och mycket annat så gå in på patreon.com/snutsnack. Ja, jag hoppas att du har haft en trevlig påsk trots allt som händer både i Sverige och ute i vida världen. Var försiktig där ute, ta hand om dig och så hoppas jag att du får en riktigt trevlig lyssning. 13-10-70 kom. 13-10-odengatan kom. Ja, det är uppfattat. Vi tar det. Slut. Bra,
klart slut. Varmt välkommen till Snutsnack, Dick. Tack så mycket.
Hur är läget?
Jo, egentligen är det väl egentligen inte så bra. Polisskälen har ju fått sitt här den här helgen som har varit. Det har varit lite tufft, men... Ja, jag får väl ändå säga att det är bra. Jag får väl vara så där att jag är socialt normalt svensk och säga att det är bra. Men polishjärtat, det har fått en törn under helgen här som har varit.
Ja, jag förstår. Du pratar givetvis om de här kravallerna som har varit här nu. Linköping, Norrköping, Örebro, Rinkeby är väl det som vi kan nämna i alla fall. Och vi ska givetvis prata om din upplevelse för jag vet att du var i frontlinjen i det här under de här kravallerna. Det ska vi givetvis prata om och ditt liksom mående, både jag är intresserad av hur du mådde liksom just när du var där och givetvis efteråt, men först skulle jag vilja höra lite grann kring din backstory. Hur länge har du jobbat som polis?
Ja, jag är väl uppe i 17 år nu, så att jag har ju hållit igång en hel del och som polis har jag jobbat yttre tjänst egentligen hela tiden. Jag har väl de flesta utbildningar man kan ha när man jobbar ute så, och jag tyckte att det var fantastiskt roligt. Sista halvåret nu har jag gått in och prövat en inre tjänst med lite operativ planering som jag vikarierar för, något som också kan vara väldigt roligt, men jag saknar ju faktiskt radiobilen. Det är det jag har gjort under alla år och det är det jag tycker är fantastiskt kul. Det här mötet med människor, hänga med ganska mycket sköna kollegor. Mm. Det är det som är fantastiskt. Alltså.
Hur kommer det sig att du blev kvar då, ute i radiobilen så att säga? Det har ju ändå blivit så att man kan se att det är en ganska stor omsättning just på radiobilen. Att man inte är där så länge nu för tiden som man kanske var förr.
Nej, alltså, skämtsamt kan man säga. Jag kanske inte kan någonting annat. Men jag tror att det är mitt behov tror jag, att vara ute och träffa människor. Och det är ju det här att man faktiskt... Det är så oerhört varierat arbete. Mm. Det går på känsloskalan till totalt kaos, till oerhört lugn, till glädje, till sorg. Och det är det som är... Alltså det har varit så fantastiskt roligt. Jag har svårt att se att jag inte ska göra någonting annat än åka polisbil faktiskt. Sen är det alltid bra att få lite nya perspektiv givetvis. Men jag tycker att det är helt suveränt roligt.
Var gick du skolan någonstans?
Jag gick upp i Stockholm. På Sörentorp, gamla POS. En av de första, de här riktigt stora kullarna. Det var 240 elever då. Så 03 klev jag innanför grinnarna. Så det var en upplevelse det också. Men då var man ju snabbt utsnuten, tänkte jag säga. Man var ju väldigt ung när man kom in och hade väl inte ett egentligen jättestor livserfarenhet, även om jag tyckte det. Jag tyckte att jag var världens äldsta 22-åring som skulle fylla 23 då. Men, men det har ju hänt en del i livet sedan dess. Man har ju märkt att man, ja, vilken erfarenhet man har dragit på sig sedan efter. Det är helt otroligt.
Ja, det blir ju onekligen så att liksom jobbet i sig är ju en, är ju liksom en utbildningsplats också.
Ja, verkligen, verkligen. Och att vara polis, det snabbar ju på mognaden något så otroligt också, tror jag. Så jag blev nog kanske den mest mogna 26-åringen då. När jag väl var ute och hade jobbat ett tag, så var jag nog kanske lite lillgammal mot mina andra 26-åriga kompisar.
Mm. Vad är det som får en att mogna när man kommer ut och jobbar liksom som polis? Där? Vad tänker du kring det?
Men jag tror att det är den här upplevelsen och så mycket man får vara med om. Man måste ta enormt mycket hänsyn. Man får se liksom alla sidor av samhället. Även om många pratar om att vi får se det väldigt mörka av samhället, så får vi faktiskt uppleva det goda också i samhället. Men jag tror att det gör att man mognar på. Man får perspektiv ganska snabbt på livet. Och man kanske ska vara ganska nöjd med det man faktiskt har. Jag tror att det är lätt. Liksom. Man strävar ju alltid efter att ha det bättre. Jag tror att det är väl en drivkraft hos många. Men ibland så bör man ju stanna upp. Liksom. Och det tror jag gör att man mognar ganska så snabbt.
Jag tänker rent historiskt liksom med familjen och sådär. Hade du poliser i familjen och visste hur yrket var och sådär? Eller var det först...
Ingenting alls faktiskt.
Ingenting?
Ingenting. Nej, min farfar var gammal militär. Men det var egentligen inte jag reflekterade över. Nej. Jag har alltid fått höra av en jättegammal granne på gatan. Det är uppväxt liksom, att jag sprang runt på gatan naken och skrek att jag skulle bli brandman, polis och militär. Så att jag vet inte om det var därifrån det kom. Men sen när jag blev lite äldre sen så... Ja, men det är lite tonår när man tappar lite självförtroende lite från och till. Både självkänsla och självförtroende är ju lite varierande när man är tonåring. Så att jag var väl ganska övertygad om att de här som är poliser är supermänniskor. Jag kommer aldrig kunna nå dit, utan jag får vara ganska nöjd liksom, om jag bara har ett jobb som jag så kan tjäna pengar. Men ja, det var väl, alltså, vi pratade om den här mognadsprocessen. Så gjorde jag lumpen och tyckte att det funkar ju rätt så bra. Man kanske ändå skulle göra ett frest och faktiskt försöka. Och sen så kom jag faktiskt in på min andra ansökan. Så, ja, på den vägen blev det liksom.
Blev du, jag vet att du jobbar ju i Östergötland idag, men var var du placerad från början? Var du där också eller?
Ja, jag har varit i Östergötland hela tiden. Men jag har hoppat runt, så jag har varit på både i, ja, man säger våra orter som är Norrköping, Linköping och sen är det ju Motala då. Men jag var placerad i Mjölby. Jag har ju egentligen jobbat överallt och prövat de flesta orter i Östergötland. Jag har inte, det är ju för sig någonting som jag har gärna och tyckt varit jättekul att fått jobbat i någon av Stockholm, Göteborg, Malmö som är kanske lite min storstad. Det hade varit häftigt att få göra det och uppleva den biten också. Men ja, vad blev det? Familj och så höll mig kvar i Östergötland.
Ja, men nu har ju helgen visat att man behöver inte bo i storstan för att det ska hetta till i polisyrket. Det har ju onekligen alltså ordagrant hetta till, för det har ju brunnit både polisbilar och annat här nu under helgen. Det har varit ett oerhört pådrag kan man säga medialt och på sociala medier och allt sånt där. Och jag var nyfiken såklart kring att höra hur det var där i frontlinjen. Men berätta innan det här liksom, alltså när lugnet fortfarande rådde så att säga, vad hade ni för ingång som poliser? Vad visste ni skulle hända så att säga innan, och hur var ni förberedda inför den här händelsen just hos er?
Ja, alltså jag har ju varit en del till viss del av planeringen eller försökt förmedla det vi inom polisen kallar lägesbilder. Alltså vad vi tror kommer hända. Det har jag varit en del av med tanke på min skrivbordstjänst som jag har nu. Och i min värld så tyckte jag att samverkan med övriga samhället och de indikationer vi fick var att liksom ingen skulle bry sig om att den här personen faktiskt kom. Att man hade lärt sig från de allvarliga kravallerna i Malmö att man inte ska ge den här personen någon uppmärksamhet, för att den personen vill inte framföra ett budskap. Jag trodde vi hade kommit så långt att vi förstod det, och att om vi bara struntar i det så är det ingen som kommer ingen som kommer bry sig, och det kommer vara en liten kärt i vinden. Men jag var ju med i en kommendering, det är väl förra året här, under pandemiåret här, när han skulle komma upp och han skulle göra samma sak fast i Stockholmsområdet. Så då var vi väl närmare en 300-400 poliser som var uttagna. Det var en av de större kommenderingarna som i alla fall jag har varit delaktig i tidigare. Så det fanns ju liksom i bakhuvudet, någonstans fanns ju information som att det skulle kunna gå riktigt illa, att det blev som det faktiskt har blivit i Linköping, Norrköping och Örebro och Rinkeby. Men vår känsla under hela veckan var väl att det var rätt så lugnt. Men sen på kvällen här, dagen innan, så började det skrivas i media. Och då började vi se på sociala konton här hur man liksom uttryckte ett enormt hat både mot polis och mot att vi liksom tillåter den här yttrande delen. Att han ens ska få komma hit.
Just det.
Det exploderar fullständigt.
Så att, och för dem, förlåt att jag avbryter det, Dick, men för de som inte har hängt med i det här, ska vi bara ge en liten bakgrundshistoria då. Det är då en person som vill bränna Koranen.
Ja, det stämmer.
Det handlar om en person som vill bränna Koranen. Det är det som han då har sökt tillstånd för och ja. Enligt svensk grundlag också har så att säga rätt att göra då.
Ja, precis. Han har ju rätt att göra det. Och hans enda syfte egentligen att göra det är ju att förnedra och för att få
en reaktion.
Ja, han vill ju polarisera samhället. Han vill få reaktion. Han är fientlig mot religionen islam. Han tycker inte om muslimer helt enkelt. Och då gör han det här för han vet att det kan reta upp människor. Och som du säger, det är ju hur sjukt den låter, så är det här en del av yttrandefriheten. Hur konstiga tankar och åsikter man än har, så lever vi i en sån demokrati som gör att vi faktiskt har rätt att uttrycka det här. Och det är ju vi då som poliser som ska se till att det faktiskt kan genomföras. Ja, man kan tycka vad man vill om det, och det är klart att jag också har personliga åsikter om vad jag tycker om det, men ja. Men det är så mycket längre än allting annat, just det här med yttrandefrihet och demokrati. Det är inte helt enkelt att bara säga ja eller nej. För vad är nästa sak vi inte ska få uttrycka?
Nej,
vad är nästa? Det är jättesvårt det här, givetvis.
Men alltså, då kände ni i alla fall, först så var indikationen att kanske ganska lugnt ändå, man kommer ignorera den här personen, och det tror jag också mycket riktigt som du nämner, att om man hade varit totalt ignoranta inför den här, han hade fått stå ensam någonstans, så hade det blivit varken någon medialt eller någon annan uppmärksamhet överhuvudtaget egentligen, va?
Ja, jag är helt övertygad om.
Men sen började ni se lite på sociala medier och så att det byggdes upp ett hat både mot den här personen då som skulle göra det här och mot polisen också, som då är de som är tillståndsgivare.
Precis, och som sagt, vi kunde ju följa det här, för det, numera så följer man ju allt sånt här till realtid via sociala medier. Så en viss klumpt växte väl i magen här när jag åkte in till jobbet och träffade de kollegor som skulle jobba ett vanligt IGV-pass. Så jag gick in på deras utsättning och liksom försökte väl, för även de har väl läst det här, så det fanns en viss oro och jag tänkte att jag skulle försöka dämpa den så att inte poliserna blir ängsliga. För jag trodde ju inte att det skulle bli så illa som det faktiskt blev. Så det var ju till viss del ett misslyckande. Min lägesbild rimmar ju inte med det som faktiskt blev då. Men sen satte vi oss i bussen i vanlig ordning och sen beger vi oss till vår första anhalt som är Jönköping. Och fortfarande kändes det som att det skulle bli relativt lugnt. Vi förstod att det skulle kunna komma åsiktsyttringar och sådär, men inte mer än så.
Stämningen i bussen var god?
Mycket god, och det är den ju oftast det här. Vi kom ju tillsammans ganska skönt gäng och vi är från olika orter. Vi har träffats och jobbat förut. Så det brukar vara så här riktigt härligt. Ungefär som du åker iväg på bortamatch med ditt idrottslag, om det nu, om man nu håller på med sånt. Så liksom, ja, men det är en jäkla skön stämning liksom. Man chitchattar om allt, både jobbet och privat. Så, där, så det är riktigt härligt. Så. Och sen så drar den här kommenderingen i Jönköping igång. Givetvis var vi beredda, men där var det ju väldigt lite uppmärksamhet kring det här. Det var ett par motdemonstranter, men liksom de gjorde inget väsen av, så vi fick jättebra hjälp ifrån en organisation som heter Flamman, som startades efter våldsamma upploppen i Malmö, som har kommit upp då och ska liksom vara lite brobyggare mellan polis och muslimer som tycker det här är för jäkligt liksom, som kan förklara och prata liksom, så att de förstår, så att de liksom känner en samhörighet, och det fungerar jättebra. Och sen var det bråttom på väg upp till Linköping för den här danska paludan här, han lämnade ju och styrde upp mot Linköping, och vi skulle egentligen mer eller mindre haka på och försöka hinna före.
Ja, just det.
Och sen skulle vi ta över och göra precis samma sak i Linköping.
Han har en bunt, han har en bunt koraner i väskan då som...
Ja, det måste han ju ha. Det är väl det han lägger sina pengar på. När han åker runt så här. Så vi åker upp, och när vi kommer till Linköping så är vi tvungna att få i oss något att äta. Så vi sticker bort till en känd snabbmatskedja och trycker i oss några hamburgare. Och då börjar vi få rapporter om att det börjar samlas en hel del folk, och man har spärrat vägar och lite sådär.
Okej.
Så till viss del var det lite förvånande för oss hur vi då skulle kunna agera. Men samtidigt så, okej, nu kommer vi kanske få jobba lite grann. Så vi rullar till området och märker att det är en ganska stor folksamling. Eller stor och stor. När vi rullar in så är de ett 50-tal.
Mm.
Och på bara några minuter så växer det där till 100 och uppåt till 200 helt plötsligt. Då.
Oj, oj, oj. Vad har du för funktion här, Dick, i kommenderingen? Vad har du för funktion? Är du gruppchef eller?
Nej, jag är vanlig gruppmedlem.
Ja.
Mm. Så att jag liksom ingår i en grupp av poliser med... Vi har lite extra utrustning och vi sitter i ett fordon som har lite hårdare rutor. En buss helt enkelt.
Yes.
Så att vi är lite liksom, vi är förberedda på det lite sämre läget, så kan vi säga.
Mm.
Rätt utrustning och lite sådär då. Vi kommer fram till den här platsen och vi ser ju att det kommer mer och mer folk. Och det kan ju bli lite så när det kommer mycket poliser, så kommer ju mycket folk dit också. Det blir ju en grej, vi drar ju till oss nyfikenhet också.
Just det, precis.
Så egentligen inget mer med det. Utan vi får en order ifrån de som bestämmer, alltså våra chefer, att vi ska då försöka se till att de som har spärrat vägen, den här folksamlingen, så vi ska försöka ringa in dem och ta ut de personer som kanske försöker hetsa, skrika och förstöra den här allmänna sammankomsten. För att liksom dämpa det, att man plockar bort de personer som faktiskt bidrar till dålig stämning. Mm. Att de får liksom vara någon annanstans. Och när vi påbörjar det så kommer det ju ännu, då ansluter ju den stora massan. Och de är ju utrustade med sten, knallskott och flaskor.
Uh-huh.
Så helt plötsligt så haglar det stenflaskor. Det skjuts förverkerier mot oss. Så då blir det ju egentligen att vi ska försöka få den här folksamlingen att försvinna. Så vi ska då, som du säger, vi försöker splittra, dela upp den här folksamlingen.
Oh.
Så vi gjorde då. Och det här blir ju då någon form av, vad ska man säga, ett vågspel. Vi springer och de springer undan. Vi drar oss tillbaka, de kommer tillbaka och fortsätter vräka stenar och flaskor och skjuta förverkerier och allt möjligt mot oss. Och så försöker vi igen att skjuta bort dem. Men de kommer hela tiden tillbaka, så blir nästan fler och fler ju längre vi håller på.
Känner du den känslan att det nog är så att de blir fler och fler? Att det här fram och tillbaks skeendet liksom inte kommer att förändra situationen? Eller hur känner du just i det här läget?
Ja, jag känner ju att vi är ju lite för orörliga. Eftersom vi är inne, att vi går in mot ett bostadsområde, så har vi väldigt svårt att använda våra bussar.
Oh.
Som egentligen är vårt bästa skydd och sådär. De ska vi kunna sitta i utan att det händer någonting. Men egentligen när vi sitter i bussen, det första som händer är ju att vår framruta krossas ju fullständigt. Det är ingen framruta kvar, och det där är ju, till viss del är det ju det moralsänkande. I våran värld så ska ju framrutan kunna hålla och ta de här stenarna som kommer, men det gör de inte. Vi är ytterst förvånade i hela gruppen. Så hela bussen är full med glasplitter.
Uh-huh.
Men vi fortsätter ju ändå jobba då. Så då helt plötsligt har vi då inget fordon att vara, utan vi är ju ute. Och då är man ju lite mer exponerad.
Men då är det ingen liten sten som har kastats, som jag tänker att den här okrossbara framrutan går sönder?
Nej, precis. Det är ju som sagt som laminerat glas, men de har fått in så pass många träffar så det är mer eller mindre genomslag inom rutan.
Ja.
Helt och hållet.
Var är pulsen nu då? Var är pulsen hos dig om vi kollar, säger 1-10 i liksom låg puls och maxpuls för dig i det här läget?
Precis. Jag har ju faktiskt en pulsklocka på mig.
Ah,
så jag tycker
det.
Att det är lite kul att se liksom hur det går. Men efter att jag tittat på den så har jag ju legat under ganska många timmar på en väldigt, väldigt hög vilopuls. Så att här är det säkert uppåt väldigt, väldigt högt. Men det beror nästan mer på rädsla än av uthållighet.
Ja, okej.
Liksom jäklar att vi möttes av det här liksom.
Mer på rädsla än så att säga dålig kondition då, om man säger.
Ja, faktiskt.
Mm,
tror det eller ej, men jag tror nog det liksom, att det är det som gör. Men... Så det är ett oerhört tryck mot oss.
Ja.
Men sen är det så svårt att säga vad som är rädsla och inte. Det är ju adrenalin gör ju att man, i mitt fall så blir jag ju, när jag blir rädd så blir jag ju arg. Liksom.
Ja.
Jag går ju fighting mode istället. Så att,
just det.
Det är så kroppen funkar.
Men
det här bollar ju i alla fall fram och tillbaks, det här vågspelet. Och man blir ju påkastad både framifrån och bakifrån. För det är ju någon som liksom... som inte har sprungit förbi utan har väntat tills vi har sprungit förbi och så får man stenar i ryggen och i bakhuvudet istället. Så att det är ju liksom ett totalt kaos som det kan vara. Och sen får vi då att vi ska retirera, att vi ska lämna området, vi ska slicka såren och försöka liksom ta en ny vända, använda ny taktik helt enkelt. Så är ju min upplevelse.
Hur länge har ni varit inne då ungefär när ni får den orden att nu ska vi retirera?
Tidslinjerna är helt vrickade i huvudet på mig. Men jag kan inte tänka mig att det här pågick inte mycket längre än 10-15 minuter på sin höjd. Alltså. Även om det känns som evighet när man tittar tillbaka på det. För man minns detaljer så pass mycket så känns det som att vi var i flera timmar. Men det vet jag att vi inte var.
Ja, jag fattar.
Så vi drar oss helt enkelt ur och ska backa tillbaka för att liksom se till att vi får med oss alla. För det som har hänt är att mina kollegor som har gjort dag och de som har gått på kväll och hela det här, de har ju också anslutit, men de har ingen skyddsutrustning på sig.
Oh, yeah.
De har ju liksom fått motta lika mycket sten som jag har fått, fast de har inte haft skyddsutrustning på sig. Så jag är ju grymt orolig att vi har flera liksom allvarligt skadade kollegor. De här vanliga polisbilarna har ju inte det här skyddet, så vi ser ju när vi håller på i det här vågspelet fram och tillbaka så ser vi hur bilarna liksom varenda ruta krossas, så fort det kommer en sten så går ju rutorna sönder och blir helt förstörda.
Jag tänker nu, du berättar ju nu om det här fysiska våldet som ni möts av som ju verkar massivt, men jag tänker också det verbala, vad händer här rent verbalt från massan mot er så att säga, vad hör du så att säga, skriks det och mot er och i sådana fall vad är det som skriks och vad kan du uppfatta liksom från det verbala från massan så att säga mot er poliser?
Egentligen så hörseln är inte med i matchen så jag hör ingenting utan det är ju bara ett allmänt drål.
Ja.
Och sen har man ju radion har man ju smattrande i öronen som försöker skicka ut ordrar men mycket hör man ju inte utan mitt fokus blir ju liksom att hålla koll på min närmsta kollega för det är ju, så att ingen blir kvar.
Mm.
Så jag har ju min kollega som jag liksom försöker se var han är i det här fallet då, så att vi inte tappar bort varandra för det är lätt att man typ flöjtar iväg liksom att man kör ett eget litet race och sen står man helt plötsligt lite själv då.
Ja, just det.
Så det där med hörseln helt, jag vet liksom att det är ju folk som så att säga som står och filmar som inte är del av den våldsamma mobben men de står ju och skriker okvädningsord till oss hela tiden liksom.
Oh.
Vad de tycker och det är ju inte några snälla ord liksom. Där har jag ju det minnesbild av liksom tjejer som står och skriker som står och filmar samtidigt skrattar, springer med och tycker att det liksom är en rolig grej. Som inte förstår allvaret liksom är hur allvarligt skadad man kan bli eller hur allvarligt skadad vi kan bli också.
Alltså jag man blir ju förvånad tycker jag just det här du beskriver nu, folk står bredvid, filmar, skrattar och inte förstår. Varför förstår man inte allvarligt? Är man ung, korkad, naiv? Jag vet inte, men det är ju väl ganska logiskt när man ser, jag har i alla fall sett, jag har tittat på många av de här filmerna som har gått på sociala medier, vi pratar ju om gatstenar och Och bara stenar som är hälften av deras storlek är ju nog så stora för att både ha ihjäl folk och inte. Jag menar, det är ju enkel matematik här, men vad är det som driver den att tycka att det här är Lattjo Lajban? Det kan givetvis inte du svara på. Jag tänker bara att vi flummar lite utanför boxen här. Men...
Ja, precis. Men jag tror att alltså, den ungdomliga ofta. Alltså jag har inte gjort någonting och jag är ganska odödlig. Det finns nog där. Liksom i att man kommer inte inse förrän man faktiskt drabbas av det rent fysiskt. Att man får en knuff eller att man ramlar eller att man faktiskt får en sten på sig. Det är först då man nog inser att jäklar. Ja. Det är ju på riktigt här. Jag tror inte man kan relatera in till någon verklighet i det.
Nej.
Eftersom det är så pass ovanligt. Jag tror inte att de här människorna som liksom står och filmar och garvar är liksom åker runt och är med på det här. Utan de känner sig nog trygga i att jag kommer inte drabbas av det här.
Om du estimerar, jag vet att det här är svårt och att man inte, alla intryck är jävligt svåra och sådär, men åldersspannet på de här människorna som du ser liksom framför er ungefär, vad ser du för olika åldrar?
I det här fallet så ser jag ju allt möjligt. Det jag mest reagerar på är kanske någon ung pojke i 10-årsåldern som är ensam. Som jag vet att jag säger till att du förstår inte hur allvarligt det här går härifrån. Du kan råka illa ut liksom, på riktigt.
Oh.
Men den här killen, han har ju till och med maskerat sig. Liksom, så att han har ju hängt på äldre. Men det är som sagt, det är kvinnor som har tagit med sig sina barn för att titta troligtvis på det här, alltså nyfikenhet. Eller om man liksom har blivit att man ska gå dit, för det kan ju faktiskt vara så att man vill protestera mot själva yttrandefriheten, och sen har man helt enkelt blivit kvar för man antingen blir fascinerad eller rädd eller vad det nu kan vara för någonting. Och sen är det ju riktiga våldsverkare, väl förberedda, unga män framförallt då, maskerade, mörkt klädda, men oftast tar ju de liksom stenar och sånt i händerna, så de kan man identifiera på grund av det.
Just det.
Så det är liksom alla tänkbara här i som här på plats.
Och då tänker jag också, du berättar då om hörselintrycken, att det är väldigt svårt, det är väldigt högljutt och det är mest som en massa liksom. Men du har ju alltså radion i örat, en sån plupp i örat, vad det nu kallas för, hörsnäcka heter det väl, va?
Just det, precis.
Och då hör du ändå inte radion och informationen, då, jag menar, då får man ändå en bild som lyssnare, om man inte har varit liksom i den här situationen, att när man har liksom hörlurar så att säga, eller en i alla fall i örat, så kan man ha stora svårigheter att höra order komma in på grund av ljudet runt omkring alltså.
Ja, precis. Utan man får egentligen titta vad alla andra gör lite grann när man liksom har kommit så långt, så måste man titta vad alla andra gör, för att det är inte säkert att man kan fokusera. Eller man hör bara fragment egentligen. Det gäller att ha tur och egentligen uppfatta det viktigaste.
När ni fick den här orden då, för jag kommer till det att det sägs, ja men nu retirerar vi. Hur kändes den orden hos dig just i det läget?
I min värld så var ju det en order att vi egentligen skulle bara omgruppera och komma rätt och använda rätt resurs och använda en annan metod. Så jag var ju aldrig inne på linjen med att man skulle dra sig tillbaks för att avsluta. Nej. Utan tanken var ju att vi skulle liksom avsluta det här på vårat sätt. Så vi hamnar ju på en plats där vi liksom står och väntar på att vi liksom, ja, hur är vi? Ja, vi är hela och rena. Kan alla vara med? Alla kan vara med. Sen satt ju vi egentligen bara och väntade på att liksom köra ett varv till. Men så blev det ju inte riktigt, utan vi fick ju order om att vänta och att man skulle hålla ett defensivt förhållningssätt. Och där och då är ju det är ju fruktansvärt att bara behöva stå och vänta. Att liksom inse att, jag menar 200 personer, om vi nu tar det, är ju väldigt liten del av befolkningen som bor i det här området. Det är ju bara en liten fis jämfört med hur många som faktiskt bor i området.
Oh.
De flesta vill ju ha oss i området. Man ska ju veta liksom att 99% av alla medborgare vill ju ha oss i området. De tycker att vi gör ett bra jobb, men de förväntar sig också att de ska få det skydd från staten eller från polisen som vi verkligen ska ge. Men här känns det ju faktiskt som att vi är bort och låter 200 ligister få bestämma det.
Mm.
Så det är ju klart att det svider ju polishjärtat. Men jag kan faktiskt förstå att man tar en sån order, för även de som sitter och beslutar och är liksom chefer i en sån här kommendering, de är ju också våra kollegor.
Oh.
De hör ju också hur bilar slår sönder, sätts i brand, kollegor som är skadade. Så jag kan ju förstå att de liksom, hur ska jag göra nu liksom? För jag kan tänka mig att de också tänker, hur ska jag få hem alla mina kollegor?
Mm.
Och enklaste sättet är faktiskt inte att bjuda upp på någon fight. Om man har bestämt en tid och plats för en fight och man inte dyker upp, då kommer ingen bli skadad.
Nej, det är sant.
Så här i efterhand kan jag ju ha en förståelse, men där och då var jag var tokig. Jag var galen liksom. Jag tyckte att det var helt fantastiskt dåliga beslut liksom.
Och er buss då, den fick stå kvar, eller hur fick ni med den tillbaks?
Ja, vi fick med den tillbaks. Så vi hade den här krossade framrutan. Vi ansåg att vi kunde, vi hade ett hål som föraren då kunde se ut i. Vi ansåg att den här bussen ska vi använda och fortsätta jobba med. För det var fordon som hade gått betydligt värre till då.
Mm.
Och vi visste, det här då visste vi, initialt visste vi ju inte att det var en polisbil som var kvar. Det var också den som satte sig brand först i Skäggetorp där.
Oh.
Vi visste ju inte att att det var en bil kvar. Och hade vi liksom, det var ju också en sån här grej, för det blir ju en prestigeförlust givetvis att vi vill lämna kvar material och fordon som sen mobben får gå lös på. Det känns ju helt tokigt.
Ah,
det är det som nästan är, det är ju en jättestor förlust. För även om ligisterna har passerat en gräns som liksom är lite over the top, att man har gått ett steg för långt, så är det ju liksom, det är ytterligare ett oerhört signalvärde. Att vi får med oss våra grejer tillbaka även om de är trasiga, så är det ju ett väldigt stort signalvärde. Nu fick vi ju inte det, så att bara det gör ju att det blir en ansiktsförlust mot medborgarna egentligen.
Ja.
Och jag förstår ju också vad som skulle komma i som du pratar om, sociala medier sen. Liksom att polisen är feg och polisen är dålig och sådana saker. Fast jag kan säga så här, nej, det blev inte bra och vi är inte nöjda. Det är ingen som är feg och det är ingen som vill det här, utan jag kan lova att alla poliser som var på platsen gjorde sitt bästa för att liksom lösa det här.
Ja.
Nu blev det som det blev, vilket var fruktansvärt tråkigt, och det blev inte bra, men vi gjorde i alla fall vårt bästa. Så, så det är ju det som svider mest kanske i polishjärtat, den här, ja, men en viss ansiktsförlust, att man låter ett fåtal ligister faktiskt få diktera villkoren.
Mm. Nej, men det kanske man glömmer, att till syvende och sist så varenda enskild polis som är på jobbet är också noterbart liksom. Man är där under ett arbetspass. Istället för att stå i en butik så jobbar man som polis, och man vill komma hem hel och ren och framförallt väldigt levande till sin familj.
Exakt.
Och jag tvivlar inte heller på att det inte saknades ryggrad och mod hos poliserna som var där, men det har ju dykt upp många väldigt duktiga polisstrateger på sociala medier nu de senaste dygnen. Och det är ju bara tröttsamt när man har polisiära kunskaper själv och läsa det. Men det blir ju så. Det är ju väldigt, väldigt mytomspunnet yrke som i det här fallet då får enorm medial spridning. Och då plötsligt så vet man hur man själv skulle ha gjort, och då hade det blivit perfekt. Vad tycker du om om du läser sånt själv då? Vad tänker du då?
Jag tänkte säga, jag har väl nästan till gett upp under alla år här, så givetvis har ju... Det är ju samma experter som experter på hur polisen ska agera och vem man ska sätta in eller samhället ska sätta in i de här utsatta områdena, som experter på hur en pandemi ska skötas eller hur Ukraina ska sköta sitt försvar av sitt land. Så att det är samma individer som har väldigt mycket åsikter. Så det är ju, som du säger, väldigt intressant att se. Liksom. Men många av de här har ju noll erfarenhet faktiskt av vad som händer, och att man ska ju dra in att det är en mänsklig aspekt i det också, att de som ska utföra det här är ju människor också. Men jag håller ju med dig, alltså det är klart att jag blir ju enormt uppretad över att läsa så kallade experter som faktiskt inte har någon koll.
Men sen är det ju det som du säger, att lämna, det känns ju nästan som om man skulle ha lämnat, när man jobbade på Säpo, och glömt en mapp med hemliga liksom dokument, och så kommer fienden åt det liksom. man har glömt.
Exakt, exakt.
Och det är klart att det är som du säger, det är en oerhörd förlust, och signalvärdet är ju tyvärr starkt när man ser de här ligisterna springer omkring med utrustning som skyddsmasker och reflexvästar och som de har på under sina hoodies och sånt där. Det skär ju i ens blåa hjärta när man ser det.
Ja, verkligen. För vi har ju alltid pratat om att det finns ju lite gränser liksom som har passerat. Så polisen har ju tyvärr nu varit med om de här gränserna. Jag jobbar ju inte själv exempelvis när polismorden i Alexander var, men det var ju en gräns som passerades långt över vad som är rimligt för bankrånare för att komma undan. Att man skjuter, i det här fallet faktiskt rent ut sagt avrättar två poliser. Det är möjligtvis att man skjuter för att skrämmas för att komma undan. Men helt plötsligt så vaknar vi upp liksom den här majdagen helt annorlunda. Och det här är ju ytterligare en gräns som liksom har passerat sig när man på det sättet ger sig på polisfordon eller liksom snor grejer från polisen, och att det på något sätt tillåts även om den stora massan, även om man kan tycka vad man vill, men oftast i de här stora massorna så finns det ju liksom krafter som ändå dämpar av det där lite grann, för det finns gränser som man inte ska passera.
Problemet,
men jag menar, nu har ju det rökt också liksom.
Problemet är ju också att massan här har ju faktiskt missuppfattat hela situationen. Polisen var ju inte där på något sätt för att vara på dem egentligen överhuvudtaget. Och det som är intressant att man får det här då, som polis får man ju stenar och krossar bilar och sånt av personer som man då nästa dag åker och hjälper utan att blinka liksom. Men sen så eskalerar ju det här i Örebro. Vi ser ju man till och med typ kapar en polisbuss, kör omkring och krockar den och eldar upp den och så vidare och så vidare. Och du säger ju här efteråt att visst, det kanske fanns då, och det kan man ju hålla med om när man säger så här: kommer jag få hem mina mannar, det är det viktigaste, de ska vara hela och rena och friska och levande liksom. Men då undrar man ju lite grann, vad hade man behövt då för att kunna liksom freda sig och kanske gå ut som liksom ledaren i den här konfrontationen, eftersom det är ju många som påpekar det. Polisen har våldsmonopolet och det är inte vi som ska backa om vi utsätts för våld. Liksom. Är det något man saknar liksom i verktygslådan här på något sätt?
Men rent krasst, utan att liksom analysera vad som har blivit fel här, så vad vi kan se så skulle vi givetvis att ännu fler poliser, bättre utrustning. Om vi tittar på det som finns idag så handlar det mycket om att vi skulle givetvis ha sett ännu fler poliser. Hade vi varit dubbelt så många poliser så är ju risken att faktiskt få en konsekvens av att kasta en sten, alltså att du blir gripen och misstänkt för brott, den är ju liksom mycket större. Och även om situationen är oerhört het, Så funkar ju gärna så. Vad är det för risk? Vad tar jag för risk när jag gör så här?
Ja.
Och jag menar, när man ser då att det inte blir någon konsekvens av sitt handlande, utan man kan fortsätta begå brottslig gärning, det hetsar ju liksom upp varandra till att fortsätta göra det.
Oh.
Så låt säga att vi hade, jag vet inte om vi hade varit dubbelt så många eller ännu fler poliser, haft rätt utrustning. Alltså det är ju enormt moralsänkande att se polisbilar blir fullständigt sönderslagna. Ja. Men låt säga att du liksom kastar hur mycket sten som helst på ett fordon och ingenting händer med fordonet. Det ger ju en grym effekt åt andra hållet. Ja. Då är det ju den goda sidan, får jag väl säga, som vinner i det här. Att liksom, det spelar ingen roll hur många stenar du kastar, för att det kommer inte hända någonting med fordonet.
Ja.
Så det är väl en del, men sen får man givetvis utvärdera. För att problemet är att vår taktik, den taktiken som finns, bygger ju på det som hände i Göteborg under EU-toppmötet. Där har man liksom tagit fram en taktik som då fungerar. Och sen har man ju liksom skruvat på den taktiken. Och i min värld så har man nog skruvat, man har skruvat på den taktiken ekonomiskt. Att man vill liksom, istället för att ha byggt upp för worst case scenario, så har man liksom skruvat ner lite grann. Man har plockat bort några gubbar extra och kanske tagit lite färre fordon än vad som behövs och lite sådär. Man har liksom skruvat bort för den så hög kostnad på det. Vilket givetvis kan vara förståeligt eftersom det är statliga medel som liksom ska fördelas på ett eller annat sätt. Men ja, till slut så hamnar vi då i det som har hänt nu. Och jag tror exempelvis vi kommer få se en förändring i vad som kommer ske nu. Är att vi kommer ha ännu större kommenderingar. Det kanske kommer köpas in ännu kraftfullare fordon då, som ska kunna hantera både det ena och det andra. Mer skydd kanske, jag vet inte liksom.
Nej, men jag tycker att det du nämner är väldigt intressant. Det är ju en oerhört negativ synergieffekt, just det här att man kan så att säga löpa amok och bete sig som en fullständig idiot utan konsekvenser. För det är ju det här konsekvensrisken för avsaknad av konsekvens som skickar oerhört dyrbart och kostsamma signaler. Att många kommer ju komma undan här. Jag tror säkert att någon kommer gripas och dömas. För en del har väl inte direkt varit helt genomtänkt i den här, i de här brottshandlingarna. Men många kommer ju komma undan.
Ja, och så ser vi egentligen överlag. Tittar vi på rättssamhället idag så är det ju det som har skett i rättssamhället. Att konsekvensen av din handling står inte i proportion. Vilket gör att du vill ju ta större risker. Det gäller ju så som det ser ut. Att folk tar vinningen är så, eller risken att få en allvarlig konsekvens är så liten idag. På grund av att man, när man väl åker fast, döms man inte för några, något särskilt. Och du kan fritt missköta dig. Liksom. Att det blir liksom ingen konsekvens av en handling. Utan man kan fortsätta begå illgärningar. Och det kommer ju vara samma sak här. Mm. Det viktigaste nu egentligen skulle ju vara att man faktiskt lägger enorm resurs på att utreda och faktiskt få så många som möjligt fällda för att markera från samhället att det som har hänt är inte okej. Mm. För det är ju nästan enda sättet att komma till rätta med det, men ekonomiskt kanske inte det kommer kanske inte vara hållbart. Det kommer ju vara så mycket annat att vi ser att det är, vi kanske kan identifiera 200-300 personer på grund av alla filmer som finns, men vi kommer kanske inte åtala mer än 10-20 stycken i vilket fall.
Ja, precis.
Jag tror det kan bli så på grund av att det kommer kräva så mycket resurser från samhället. Men frågan är om inte samhället skulle lägga den resursen. Mm. För att liksom faktiskt visa en konsekvens av en handling.
Jag tror att det är oerhört viktigt. När ni backar då har ju ni retirerat här nu om vi går följer tidsaxeln lite grann. Och du berättade ju lite om den goda stämningen när ni var på väg dit. Och nu backar ni tillbaka med en buss med krossade rutor och sådär. Hur är stämningen nu då i den här gruppen när ni retirerar så att säga?
Jag tror att det är mycket frustration och mycket, eller jag känner mycket frustration och mycket ilska. Jag vill ju in och liksom ha tillbaka där vi har förlorat lite grann. Jag vill gå en match till. Och det jag tror att gemene man kanske känner så, men det finns säkert kollegor, men de känslorna kanske inte kommer fram. Men jag tror säkert det finns kollegor som känner att fan, det där var otäckt. Alltså, jag vill inte riskera liksom mig själv. Jag ska hem och fira påsk och vad det nu kan vara man tänker på.
Oh.
Det finns säkert dem, men det uttrycks inte. Utan det mesta är liksom att det är en frustration. Man är arg, man vill liksom ställa saker och ting till rätta. Så mycket sånt liksom. Så det är ju inte så mycket show och gym, utan nu är det ju liksom en frustration. Och frustrationen tar sig uttryck i att man liksom, ja, man klagar på ledningen, man tycker att det är dåliga beslut, man tycker att man skulle ha gjort si, man tycker man skulle ha gjort så. Och det är jag definitivt en av dem liksom. Man, vi skulle ha gjort så här och så där. Men det är ju som man måste bearbeta det som har hänt lite grann. Man är väldigt klagande liksom.
Men bryter ni där den kommenderingen, eller vad händer? Vad händer?
Nej, vi har några små uppdrag under det här då, men vi hamnar egentligen i ett väntläge. Vi får höra att det fullständigt har ballat ur i Norrköping, där vi också har kollegor då som råkar illa ut med stenkastning och sånt, och vi får inte åka dit och hjälpa till. Och det är också så där frustrerande, vad är det vi väntar på liksom? Om man tyckte det var frustrerande att sitta i tv-soffan igår och få rapporter att det var stökigt på andra platser och man ville åka dit och hjälpa till, så är det ju inget mot att sitta i en utrustad i en polisbuss men ändå inte få och bara åka iväg och liksom hjälpa till där det behövs.
Ja, precis.
För då är man ju på jobbet. Man kan vara där inom minuter liksom, men ändå får man inte åka dit liksom och stötta och hjälpa, utan man har fått en order om att vänta. Det är ju, ja, den frustrationen går ju knappt inte att ta på. Utan man, det bara byggs ju upp.
Ja, jag fattar. Så då, sen går du av ditt pass?
Ja, det stämmer.
Och hur är den känslan när du går av ett sånt pass?
Ja, det är nog en av de sämsta känslorna som jag har haft. Det jag har mycket ont i magen över, det är ju att, att mina kollegor då, som inte har haft skyddsutrustning, har hamnat så jäkla illa till. Och det har jag nästintill inte uppfattat när vi var mitt i situationen, utan det kom ju sen. Och jag känner liksom att jag hade velat hjälpa dem och stå i vägen liksom, och ta de stenarna som de fick på sig, de som inte har skyddsutrustning.
Mm, jag fattar.
Så det är ju liksom en stor besvikelse. Så jag lämnar jobbet enormt, enormt arg och ledsen över liksom att vi har känslan av misslyckande. Och det är väldigt, väldigt sällan. Jag kan faktiskt inte komma på att jag... Det finns liksom väldigt få sådana tillfällen i min poliskarriär där jag liksom har känt den känslan över att faktiskt inte... Att det inte var bra på sitt jobb.
Uh-huh.
Jag vet att jag gjorde vad jag kunde, men liksom att jag inte... Att jag kunde ha gjort bättre egentligen, men jag kunde ju inte gjort så mycket bättre. Jag har ju fått en order om att göra någonting, så det måste jag ju faktiskt hålla på. Jag kan ju inte göra det själv givetvis, det förstår jag ju, men det är ju känslan. Så frustration, ilska, det är ju det jag egentligen lämnar jobbet med. Jag kan inte vara kvar på jobbet, jag känner liksom att det bara kokar det, men jag vill inte prata med någon, jag vill bara sätta mig och ta mig hem liksom, och sätta mig i lugn och ro liksom, och försöka bearbeta det som har hänt. Så det är svårt, jättesvårt.
Men när du kommer hem då, kanske slår på tv, nyheterna, ser händelsen en gång till egentligen. Kommer samma tankar upp igen då?
Ja, till viss del. Direkt efter i alla fall. Egentligen så, det som händer egentligen, jag får ju egentligen börja bearbeta det här dagen efter. Och dagen som, det är ju dagen som igår, så att säga. Så vi ligger ju fortfarande ganska nära i tid, så jag är ju inte klar med den bearbetningen. Men igår var ju en enorm tomhet. Jag liksom, jag bara känner mig ju helt tom, och jag liksom har svårt att... Det blir så mycket tankar som flyger fram och tillbaks liksom. Så att det blir ganska korta reflektioner på varje tanke när jag tänker en ny tanke. Och det går egentligen hela dagen igår, och vi liksom, man får prata om det liksom, man skickar lite sms till lite kollegor och sådär, och vi ser ju hur mycket vi bryr oss om varandra inom den så kallade blå familjen här. Så lite sån respons får vi liksom. Och sen så egentligen då, så det som händer är att det bubblar upp, frustrationen bubblar ju upp som igår kväll igen, när man ser att det sker på en ny plats, att man, och då är känslan, fast har vi inte lärt oss vad som hände igår, varför går det lika illa, varför går det lika illa idag egentligen?
Ja, det var egentligen en fråga jag tänkte ställa. Det är väl det som många, kanske allmänheten, kan reagera på, att vänta, det gick ju, ni var ju riktigt dåliga igår tyckte vi, men så åker ni, så är ni i Örebro och där till och med kapar de polisbilar, och så händer det igen. Vad är det ni inte kan? Varför är ni så otroligt handfallna? Och det är ju de reaktionerna man får. Men du menar att du kanske tänkte ungefär samma tanke då?
Ja, det är ju precis det som jag sitter och känner. Och istället för att njuta av liksom en ledig kväll, det hade jag väl inte kunnat gjort i alla fall med tanke på vad som hade hänt, så blir jag ju liksom, jag sitter med min telefon och försöker få uppdateringar av de kollegor som jag faktiskt vet jobbar i Örebro igår liksom, och man får ingen uppdatering, utan man kan bara följa nyhetsmedierna, och fler rapporter kommer in liksom, att det har gått dåligt en gång till, så blir jag ju, jag blir så arg, jag vill ju liksom, varför kommer inget övertids-sms, varför, då vill man ju liksom in och hjälpa till igen här. Nej, jag vet inte, 17, alltså det blir väldigt knepigt, så att det är svårt hur man ska bearbeta det, men jag hoppas ju liksom att det blir en rejäl uppföljning, och det kan ju vara lite skönt att gå tillbaka till jobbet liksom och tjata med de här kollegorna som har varit och få höra att de faktiskt har samma känsla som jag har. För det, jag menar, då, det är ju när man bygger samförstånd och man pratar med varandra, att man ser, aha, du tycker ungefär samma som mig, och då blir ju vi liksom lite närmare till varandra också. Så nu är det nästan så att de här lediga dagarna, de hade jag till viss del kunnat strunta i för att vara på jobbet liksom och prata med någon. Hänga liksom med sådana som har en förståelse. För det som är jobbigt med att åka på en påskmiddag då, eftersom det är påsk nu när vi spelar in här, så blir det så konstigt. För det är klart att de kommer ställa frågor och ha åsikter.
Ja, såklart.
Och även om det är min familj och sånt som har åsikter, så blir det jävla... Man blir nästan irriterad på dem, för de liksom, ni vet ingenting liksom. Jag skulle behöva prata med de som faktiskt var där och de som har de känslorna och erfarenheterna som jag har, tror jag.
Just det.
Men tror det du, där är ju lite lurigt.
Tror du att de här händelserna, vi pratade ju om signalvärde lite grann, det här med att de banditerna här och vandalerna och har kommit över utrustning och så vidare och så vidare. Men tror du att de signalvärdena kommer att, så att säga, rinna över på IGV-verksamheten? Kommer man, de här kriminella elementen och ligisterna som höll till här, kommer det, så att säga, kommer man få mycket spott och spe på IGV också för att man liksom förlorade den här matchen, så att säga? Tror du att det kommer rinna
ja,
över?
Det kommer man ju få.
Ja.
Det kommer man ju få. Det är ju den farhågan, den har jag ju redan pratat om med mina kollegor liksom. De kommer ju inte tycka att det är kul att åka ut och få det här kastat i ansiktet. För det kommer ju liksom vara någonting som tas upp i alla lägen och så fort man får chansen liksom. Men alltså, allting det här kommer ju givetvis att rinna av förr eller senare. Förhoppningsvis att man liksom får bättre utrustning och kunskap i det. Men det finns nog många kollegor som inte ser fram emot att möta de här. Och jag är också en av dem. Liksom, det, här. Ja, det var ju samma sak när under alla år som jag har jobbat, så är det ju alltid människor som man har stött på som har påmint om polismorden i Alexander liksom. Ja. När man liksom ska trycka till en polis, så tyckte man att det var det bästa som har hänt i Sverige och lite sådär.
Mm.
För att få oss frustrerade och arga.
Just det.
Som tur är så är ju många poliser, vi är så pass vana vid att få spott och spe, så att jag tror faktiskt att vi kan hantera det, även om det kommer kännas lite extra hårt kanske för de som var där. Men jag menar, som polis, om du inte var där, så behöver du liksom bara, du kan ju inte ha gjort någonting åt det om du inte ens var på plats. Så att, det är ju lite speciellt.
Men någonting som är intressant, vi pratade om det lite kort i början av avsnittet här, och det handlar ju om underrättelseverksamheten. Det är ju oerhört viktigt att genomföra en polisiär eller en sån här polisiär taktisk manöver, så att säga, med korrekt underrättelseinformation innan. Och jag tänker nu både, ja, jag jobbade ju till exempel på Säpo, och där måste ju Säpo måste ju haft en roll och en inblandning i det här, och det här måste man ju titta över många olika roller för att se till. Det är inte bara poliserna som kommer ut i buss som gör ett dåligt jobb. Det är ju liksom man har ju helt bommat här effekten av den här demonstrationen, eller vad man ska kalla det. Det är inte en demonstration när man kastar sten, det är någonting helt annat, det är upplopp. Men det är viktigt också att man kollar på alla led, inte bara så att det var värdelösa poliser som var ute på plats, utan man måste ju också ha rätt strategi, rätt bemanning och kanske också en så kallad plan B. Att om det inte räcker med 100 i frontlinjen, så tar vi fram de 200 som vi gömde bakom den här husknuten.
Lite så är det ju, men uppenbarligen så har man ju som sagt gjort en kraftig felbedömning, och jag tror att man har missat liksom... Man har nog missat i flera nivåer i det här. Liksom, den energi som kan uppstå exempelvis i sociala medier, och hur snabbt liksom, man kan nå ut med information till personer som vill ställa till problem.
Just det
tror jag.
Det är sant. Ja, det...
Och sen får ju givetvis utredningsdel kommer ju att visa liksom, hur kommer det sig att så många människor samlas i Skäggetorp på den här tiden, som kanske inte ens bor i det här området? Det finns ju någonting bakom givetvis.
Men i
dagens läge att du liksom snabbt når ut i grupper via vissa appar och sådana saker. Liksom, att nu är det någonting på gång här, nu drar vi dit. Liksom, att det tror jag att det är ju sådana kanaler som vi säkert har missat. Liksom, och hur snabbt att man faktiskt förbereder sig. Liksom.
Ja, intressant. Jag förstår att att det kan vara, att det inte är helt lätt att återgå till familjeliv liksom. Först haglar det sten och sen ska man plocka upp ett påskägg till kidsen. Men det är ju lite av en polis vardag att gå från de här händelserna som inte alltid är upplopp men som kan vara någonting annat och sen försöka återgå. Men börjar du komma tillbaks? Har du pulsklockan på dig? Vad visar den?
Ja, men nu är det nog skapligt lugnt, det tror jag i alla fall. Ja. Jag är nere på 63 i alla fall här när jag tittar nu på den. Så att, nu ska det vara lugnt, tror jag. Ja, men givetvis, alltså, det kommer ju vara lite sån här knepig situation. Och jag vet ju att exempelvis när man har barn som, jag har lite äldre barn som liksom faktiskt uppfattar och ser och även får liksom kontakt med det, bilder och sånt i sociala medier, så blir man ju, de blir ju oroliga givetvis liksom. Och det ska man ju kunna hantera på ett sätt också, där man faktiskt måste kanske i ett frustrerat läge faktiskt vara lugn och tydlig. Så man själv, det är ju lätt att man liksom drar ur sig en groda eller liksom vad som helst, att, och de signalerna, de barnen är så pass smarta, de uppfattar alla signaler liksom. De är de bästa psykologerna på det sättet. De ser ju alla signaler och känner sina föräldrar väl. Så det gäller ju liksom att ändå inge trygghet. Men ändå liksom vara ärlig, tror jag.
Ja, alltså Dick, stort tack för inblicken i din dag här. Som ju var väldigt, väldigt unik. Väldigt unik. Och också stort tack att jag fick störa dig här på påskafton. Och för att... och höra. Men vi ska prata, vi brukar avsluta den här podden med att fråga om polisfilmer.
Jajamän.
Vad har du något att rekommendera så här när någon som ligger hemma och har påsktråkigt?
Ja, men jag brukar ju faktiskt lyssna på din podd där, och jag brukar ju säga att alla brukar ju dra ungefär samma, men jag tycker om humor. Jag tycker allt sånt här inte kul. Alltså lite speciella, så att jag har ju några filmer som jag vet att, eller som inte jag har hört att någon har rekommenderat, och det är ju dels en amerikansk komedi som heter The Other Guys.
Ja, riktigt bra.
Exempelvis, och de har ju några liksom riktigt sköna grejer som man kan skämta lite om sådär. Och sen en brittisk film som heter Hot Fuzz, där en polis tvingas ut på landsbygden och ska jobba och hamnar i någon liten småstad och det sker en massa mord. Också en ren humorfilm, jättefjantigt att titta på, har inget med polisen egentligen att göra, utan det är ju bara ren humor, men det finns mycket, mycket roliga grejer som man kan ta med därifrån. Citat och sånt som man kan använda på jobbet.
Bra Dick. Alltså vi behöver ju humor. Och humor vet jag är ju mycket användbart i polisarbetet. Både i bussen bland kollegor, men också faktiskt när man möter människor ute på gator och torg. Så The Other Guys och Hot Fuzz.
Precis.
Underbart.
Rekommendation om ni vill skratta lite. Men det är nästan att man behöver vara lite polis för att se dem och tycka att allting blir roligt i dem. Annars så vet jag inte.
Ja, men det är bra. Vi ska prata vidare i ett Patreon-avsnitt, och där tänkte jag skulle fråga dig lite om vad du har för minnen från din tid på IGV. Men för nu, Dick, stort tack för din berättelse om vad som hände under de här kravallerna.
Tack själv.
Snutsnack är slut för den här veckan. Stort tack för att du har lyssnat. Nästa vecka kommer Hanna på besök. Hon hade lite av en madrumstanke kring ett jobb som poliser får göra ibland. 5 veckor efter hon var färdig så fick hon åka på just ett sånt jobb. Men det hör du nästa vecka. Ha det bra fram tills dess. Hej!